Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej och välkomna till Dansmusikpodden. Jag heter Özze och mitt emot mig har jag Mats.
Hej, hej.
Tjenare Mats.
Här sitter vi. Mm. Och tipsar om Patreon.
Ja, det är klart.
Där kan man lyssna på Dansmusikpodden X, systerpodden.
Mm, precis.
Där kan man delta i tävlingar. Mm. Känna att man gör gott genom att bidra till att vi kan släppa det här varje vecka.
Mm.
Bara bra saker.
Bara bra saker.
Kostar som en billig öl på stan.
Ja, vi brukar väl säga det. Skippa din latte på stan och bli Patreon på Dansmusikpodden istället.
Mm.
Mycket roligare.
Patreon.com/dansmusikpodden.
Yes.
Hej Marcus Price.
Hej, hej.
Hej. Hur är läget?
Det är bra, tack.
Härligt.
Det är bra.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Var det så att ni har pluggat gemensamt, förstår jag, på försnacket någon gång?
SÖ och jag, ja.
Ja.
Vi gick i samma klass. Vi pluggade till ljudtekniker.
All right.
På SAE i Solna.
Mm. Just det.
Ja, som inte finns kvar längre.
Nej.
Var det någon form av global brand, eller?
Ja, det var någon sån stor liksom... Ja, brand med skolor. Och nu finns den inte kvar i Stockholm längre. Den fanns på kanske 20-tal stora städer.
Ja, den finns. Mm. Liksom, det är ju väl, det är väl den största liksom, skolan för... Det står väl för School of Audio Engineering.
Mm, exakt.
Om jag inte minns fel.
Ja, men för att jag har varit där nämligen i Soundtrade-studion där den skolan var. Då.
Ja, för den finns ju kvar.
Ja, exakt.
Ja.
Och där har jag varit, och för de kör en sån där medlemsupplägg.
Just det.
Så jag har hyrt lite studio där. Och det är schysst faktiskt.
Ser det likadant ut?
Ja.
Ja.
Ganska mycket. Ja. De har gjort om många, eller flera av klassrummen då till mera liksom studio.
Ah, ja, just det.
Men då så när jag var där, då jag tror att det var relativt nytt med den medlemsservicen. Så då berättade de att SAE lades ner. Men det var inte det enda som lades ner. Utan det var liksom stora SAE som globalt liksom gjorde några nedskärningar.
Okej.
Okej.
Liksom.
Okay. Mm, det ser man. Har ni haft nytta av utbildningen?
Ja.
Ser du?
Ja, alltså jag minns att jag kände, nu ska vi inte prata om det här så länge, men jag minns att så här, typ året efter kände jag bara, eller under när vi pluggade och typ året efter kände jag så här, nej fan, fan waste of, alltså jag har kastat bort ett år av mitt liv typ. Men så kändes det då, men ja. Sen så här i efterhand så har det varit jävligt nyttigt ändå.
Det låter som vanlig skola i och för sig,
ja,
alltså,
men...
man tänker väl så då också, alltså, vad fan ska jag ha för nytta av det här?
Men jag vet att det var flera som gick i våran klass som var jävligt besvikna, för de trodde att det skulle vara mycket mera så här musikproduktion typ, och så här mera sånt, för det var ju typ inget sånt alls.
Nej, det var det inte. Alltså det var ju lite inspelning liksom.
Ja.
Men de hade ju så här produktions...
Precis, exakt.
Kurserna också.
Det fanns en sån också.
De kanske bara tog fel kurs.
Ja.
Nej, men jag har haft nytta av det för att jag har jobbat ganska mycket som ljudtekniker efter det. Så det var väldigt bra för mig.
All right. Alltså ljudtekniker i studio då eller
nej,
live
utan
gigs
och mest live gigs. Och det som det har blivit faktiskt är att jag har, ja men då har det varit liksom i teater och musikal och cirkus och
All right.
Så mitt första jobb efter, det var typ ett halvår efter vi slutade där, så fick jag jobb då. Det var ju förstås genom kontakter liksom. Men då var det med Cirque du Cirque, så var okay. Turnerande ljudtekniker då med en föreställning där.
Men fan, måste inte det ha varit jävligt roligt?
Det var skitkul.
Jag kan tänka mig det.
Viktigt ju. Alltså,
nej, men var ljudtekniker på en cirkus?
Ja, det också.
Ja.
Såklart.
Fan.
Men, det, men för att sätta i kontext bara, vi ska inte snöa in oss för jävla mycket. Men när, när var det här, vilket år gick ni på den här utbildningen typ?
2015 va?
Ja, det var det.
Ja, ändå 2000, så pass.
2015 till 16, exakt.
All right. Mm. Ja, men det är väl ändå relativt modern tid.
Ja.
Typ.
Ja.
Men okej, okay, rest in peace eventuellt då, SAE. Ja. Ja, men precis, vi kan väl prata beats på svenska istället.
Gärna,
tänker.
Gärna. Gärna för mig.
ditt album som släpptes exakt när?
1 september.
All right.
Mm, mm, så en månad, lite mer än en månad gammalt. Då.
Mm. Mm.
Eller nytt.
Ja, precis. Vart är man? Är det fortfarande en liten baby då? Eller så har den i liksom album... hur långt? Ja, men det är ganska färsk.
Det är lite som Big Bang. Alltså,
okay.
Jag tror att den här kommer vara liksom i miljarder år.
Just det.
Den är tidlös. Ah. Den kommer liksom.
Exakt. Ja, men det låter rimligt. Alltså, DN kallade det så här, en blandning av hiphop och folkmusik i sin rubrik.
Mm.
Skulle du också beskriva den så? Eller skulle du välja något annat?
Nej, men det är ganska, ganska spot on. För, men det är liksom halva skivan, det är 13 spår. Så är det väl 6 stycken spår som är traditionell hiphop, mm, kan man säga. I de tempona och så. Och sen så är det, ja, eller 7 kanske då. Och sen så är resten då lite andra tempon och mer åt elektronisk musik hållet liksom.
Ja, jag har inte alls liksom hiphop-öronen. Så för mig... Ja, exakt. Vad definierar liksom att tempot gör det till hiphop då? Alltså.
Tempot tycker jag ganska mycket gör det till hiphop. Alltså när om det överstiger kanske 110 bpm så alltså förutsatt att man alltså snackar om typ instrumental musik liksom, att det inte är så här ja, tydligt med att det är en rap låt liksom så där. Då kanske det är hiphop fortfarande i liksom 120, men ja, eller jag vet inte. Alltså det är svårt att göra såna tydliga gränser.
Ja.
Men för mig så är liksom tempo och sväng hänger ju ihop. Rytmik och tempo hänger ju ihop väldigt nära liksom. Så det är väl där gränsen ritas på något vis.
Mm. Jag har väldigt dålig koll på om man säger att det är en genre, instrumental hiphop typ. Om jag representerar någon som har dålig koll på hiphop. Men det är en existerande genre då. Ändå.
Ja, alltså mer och mer i alla fall.
Ja, alltså om man ska dra det åt typ lo-fi så är det superpopulärt. Liksom,
exakt.
Så här study beats. Eller det är ju lo-fi.
Ja, typ. Det är... Och det är ju en gren inom typ instrumental hiphop.
Exakt, exakt, exakt.
Men om ni minns kanske för, ja, det kanske är 10 år sedan så var det ju ganska... hade ju, det var ju en grej som var ganska stor ett tag som de kallade för LA Beat Scene.
All right.
Som var liksom med typ, vad heter de där, typ Flying Lotus vet ni kanske.
Ja, 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 ja.
Typ han och ganska mycket, ja men rätt många artister där omkring liksom. De gjorde väl någon slags elektronisk, men lägre tempon och det är liksom inte kanske... Så här, det var en egen grej snarare än att det var trip-hop eller sådär UK liksom, alltså det var en amerikansk liksom, det var nära kopplat till de här liksom sakerna som kom upp efter Dilla.
Och jag skulle precis säga det. Exakt, och det, liksom. För Flying, jag lyssnar, har lyssnat, nu det var länge sedan lyssnat på någonting med Flying Lotus, men jag hade också en sån period, jag lyssnade ganska mycket på just han, och det är ju väldigt, eller såhär, det flörtar ju väldigt mycket med elektroniskt.
Mm.
Eller det är ju väldigt...
Det känns som att det kom mycket grejer ur det också. Alltså, det kom väl kanske ganska direkt ur liksom Dilla och Madlib lådan. Men sen så kom det väl... Alltså, för sen kom den så här glitch. Samtidigt som typ dubstep började förgrena sig så kom det så här glitch hopp, eller jag vet inte vad de kallar det, men ganska tråkig musik i liksom typ 90-100 bpm elektroniskt med mycket så här glitchiga effekter.
Jag vet att, jag vet inte hur mycket du har lyssnat på den här podden, men vi har pratat väldigt mycket om genrar och subgenrar här. Och det uppskattas väldigt mycket av våra lyssnare.
Så mycket har jag förstått.
För jag drog ju också någon form av linje så här, okej, men instrumental hiphop mot lo-fi-grejen. Men ja, liksom, jag visste inte att hiphop-scenen eventuellt claimar lo-fi-en som sin. För jag kände lite att det gör den elektroniska också på något sätt. Liksom.
Ja.
De kan ju dela på den kanske. Om det nu är någon som verkligen claimar de här.
Ja, men det har jag aldrig tänkt på det. Det är ganska intressant. För jag tänker mig att många lo-fi producenter, ja fan, jag vet inte fan vart det var på väg med det där. Men det känns som att ofta många lo-fi producenter är ju typ, det är, jag tror att många av dem kommer från elektronisk musik. Mm. Eller så här, har proddat mycket elektronisk musik. För jag tycker ibland kan man höra det i vissa, man bara okej, du har ju gjort typ deep house innan. Och sen bara, uff, nu kan man göra lo-fi typ.
Men jag vet inte, alltså, du vill, kanske inte vill vara offentlig med allt, men du har väl ändå satt dina fötter lite i lo-fi-världen
också? Nej, det har jag inte.
Ja, tror jag.
Okay. Jag har gjort några, men och sen så bara, men det är inte min grej. Eller jag var lite så här, hur svårt kan det vara? Men det är inte så jävla lätt.
Nej.
Alltså, och får alltså, det låta bra.
Du har gjort, Marcus.
Jag har också försökt, men det var liksom i våras typ. Men jag tyckte också att det var svårt. Alltså det som var svårt för mig var ju att liksom att göra så pass generiskt sound på något vis. Alltså det, min egen stil lös igenom för mycket liksom på något vis.
Vi ska återvända till beats på svenska, men det var en, för visst, chill mode kanske man...
Ja, exakt. Chill mode D.
Chill mode D.
Som den gamla rapparen Cool mode
D. Just det. Det är väl ändå en lo-fi...
Ja, alltså det var ju ambitionen.
Instrumental hiphop då.
Ja, exakt. Det var ambitionen. Men jag tycker ändå när det blev klart, alltså när jag gjorde klart det sen så, och lyssnade på annat, så är det liksom, det är ju nära. Men det är kanske mer i en annan typ sån subgenre som också är instrumental hiphop, som är liksom, kanske, du vet, det finns typ chill hop, det finns liksom low bap, liksom typ så här, ja, med mjukare boom bap, ja, jag vet inte. Men jag har väl lite för mycket kanske R&B och jazz, alltså R&B kanske, liksom vibb i min... Nej. Min stil för att det ska passa. Exakt. I någon av dem där.
Nej, jag lyssnade på Chill Mode D idag när jag satt liksom med admin jobb.
Okay.
Bra, skön. Kom in i en skön.
Men jag skulle, stämningen. Ja, jag vill inte förenkla den genren, men det är ju mycket, alltså så här, study beats. Typ om man går in på den listan typ på Spotify så är det så här typ 1000 låtar där folk bara så trycker på. Det är precis perfekt att ha på i bakgrunden.
Jo, ja, visst. Men då, det var inte meningen som en diss att jag hade på den i bakgrunden.
Nej, det är ju en komplimang för fan.
Exakt. Och du sa ju också, om du nu dissade, nu vet jag inte om du gjorde, men du sa också att det var svårare än du trodde ju. Så det är ju,
ja.
Det är ju,
ja. Men jag är ju å andra sidan inte heller en hiphop-producent heller. Nej. Från början. Så att det var mer så här, det var kul att experimentera lite. Att så här, ja, men jag ska prova att göra lite lo-fi tracks. Det var kul, men såhär, jag kommer inte göra fler typ.
Nej. Nej, jag kommer nog liksom fortsätta att göra lite så här instrumental hiphop liksom. Sen i vilken av de här liksom 1000 subgenrerna det blir ska jag försöka och liksom inte tänka på så mycket.
Ja, det är kanske rimligt. Man kan ju bli galen för mindre. tänker jag. Men okej, beats på svenska. Svensk folkmusik. Ja. I ny tappning, typ.
Ja, ganska mycket. Alltså, jag har inte jobbat så mycket med samplingar förut. Och nu så fick jag, till det här projektet så... Alltså, jag fick ju förfrågan att göra det. Och sen så, med det så kom ju då en mapp med massor med gamla inspelningar från Sverige. Med allsköns, liksom, enstaka spelmän och kvinnor som typ sjunger en visa eller... ropar ett rop eller spelar ett instrument eller sådär. Och så var det liksom, ja, men allting är väl över 70 år gammalt, så det är bara fritt att ta hela stycken liksom och göra någonting av.
Precis, så inga clearingar som behöver.
Nej, exakt.
Nej.
Ja, så då har jag tagit liksom, vissa har jag tagit långa partier liksom. Och vissa har jag bara tagit en liten rad eller något litet ljud eller sådär och gjort massa olika då, olika slags låtar, instrumentala låtar typ.
Men vi hade ju Johan Söderberg här hos oss.
Ja, är det sant?
Jag pratade om, nu ska jag säga, dans på svenska.
Ja, visst.
Där var du också med ett spår.
Ja, två faktiskt.
Två. Jag fann att han, var det därifrån liksom du fick inspirationen till...
Alltså, jag hade börjat, jag hade samplat en låt innan som inte var så där gammal. men som var i folkmusikgenren liksom. Och så precis när den kom ut så fick jag också en mail från Johan Söderberg. Och då var det, då skulle han göra Dans på svenska. Och då så sa jag det, alltså, men jag har hittat en så här ganska nice grej liksom, när jag gör, blandar det med liksom, en lite så dubbig juke-variant. Liksom. Så typ, jag kände att jag skulle kunna göra mer än bara en låt till samlingsskivan. Liksom. Och då blev han peppad på det.
Just det, för det är släppt på han och Frida Wentworths label.
Exakt, Nordic Bass.
Just det. Ja, det är mycket dans och bass. Och ja. Du har ju svensk bas.
Ja, ja precis, precis.
Håller ordning på begreppen. men, okej, men han skickade, han hade liksom samlat ihop samplingar.
Ja, då. Precis.
Var det fler, var det till alla spår eller var, gjorde du ett urval där i? Liksom?
Jag gjorde ett urval där i, för det var liksom över 100, alltså det kanske okay. var 200 olika inspelningar. Liksom.
All right.
Så jag gjorde ett urval och provade. Det var några som, inte, några som jag började på som inte kom med till mitt album. Och sen så till albumet så blev det faktiskt så att jag också fick tre låtar som inte var ur det arkivet.
Okay.
Då jag fick Lynn, hon skickade liksom röstmemon egentligen. Med, dels med sin sång som i två stämmer till den här Kvällssol på Rankleven. Och sen så var det också en annan låt som hon är med på. Och hennes kille Aron spelar tagelharpa och hon sjunger.
Okay.
Så det är egna liksom kompositioner.
Okej, okay. Vem är hon?
Hon är hon som sjöng på Teenage Crime
okay.
med Adrian Lux. Och sen så har hon liksom, ja men hon gör väldigt fina låtar. Hon gör ibland lite mer så här indie. Jag har väldigt svårt att placera exakt
rätt ställe.
Vad det är. Men, ja, men det är någon slags indie-pop ja, kanske. Men ja, det är liksom
indie-elektronika-pop. Jag har faktiskt ja. Mixat henne också. Ja. Det var jävligt länge sedan.
Alltså hon är svincool.
Väldigt
alltså,
unik röst.
Ja, väldigt unik röst. Och liksom, ja, men, ja, väldigt speciell värld liksom, right. som hon skapar.
Ja, coolt. Och tagelharpa. Är det ja. Som nyckelharpa eller?
Typ, jag vet inte. Det är något slags
tagel, eller hästhår, är det inte det?
Kan det vara?
Jag tror det.
Ja. Men titta inte på mig,
jag har aldrig hört jag sticker ut hakan och säger att tagel är hästhår. Så det är kanske det man spelar på något sätt. Spänn, nej, jag vet inte.
Nej, ja, det är mycket möjligt. Det är något stränginstrument i alla fall.
Exakt. Nej, jag inte.
Det är lätt gnissligt och härligt.
All right. Ja, nej, jag har inte heller den djupa.
Men kolon. Jag såg någon klipp där du liksom satt med dina... med något trummaskiner och syntar innan du släppte albumet. Jag gissar att det var när du satt och jobbade på det här albumet. Det kanske var några månader sedan. Använder du mycket liksom syntar och hårdvaruprylar?
Nej,
liksom?
Inte till inspelning. Alltså till produktion faktiskt. Mm. Jag är inte det. Utan jag har liksom börjat ganska nyligen med de här små syntarna och samplers och sådär. Sampler har jag använt i och för sig, MPC. Det har jag använt förut. Men ganska ny på att liksom, koppla ihop flera och synka och sådär. Men det är mest för att spela live. Liksom. Okay. För ibland så blir man lite trött på bara DJ. Och liksom, ja men du vet, i Stockholm det är så här svårt. Och liksom, det är så många DJs. Mm. Så då har jag tänkt ibland att ja, men, jag kan göra någonting som är lite annorlunda liksom. Och så har jag så mycket material liksom, som inte har spelat så mycket.
Just, men du inte kommer du bli en hårdvarunörd liksom?
Nej, jag har liksom inte riktigt den
Nej, jag fattar.
Genetiken.
Nej. Eller vad man ska säga. Nej, det är väl något man har eller inte har, tänker jag oftast, ja. Kanske.
Alltså jag är ganska bruksig om man säger liksom. Det är så, alltså ja, jag nördar inte så mycket på liksom vad man liksom skulle kunna göra, utan liksom jag gör något med det som jag har framför mig typ.
Ja, det är väl få personer som liksom är balanserade gällande det där. Det känns som att man ändå pratar med så här folk som har hela väggarna fulla med racks och syntar liksom.
Ja.
Eller de som inte har någon kanske. Eller har
alltså, vissa ju kombinerar ju båda, eller så är det väl lite antingen eller. Antingen så är man, jag tror att vi, du och jag är rätt lika där, man laptop och hörlurar och sen kör man liksom. Eller så har man ett helt rum med kablar och sladdar och syntar överallt när man liksom.
Ja. Och de personerna känns inte alltid så intresserade av att göra klar någon musik eller så. Man vill inte, jag ska ni hårdra det.
Alltså det finns ju de
det,
också.
Det har jag ju sett, verkligen.
Exakt, man har ju sett, jag vet faktiskt en, flera sådana personer som har liksom värsta studion med, jag vet inte hur mycket olika maskiner och syntar och trummaskiner och kablar överallt. Men det kommer inte, det är inte så mycket output, utan det är mer liksom.
Ja. Ja. Det är väl det som är hobbyn så att
säga.
Typ,
ja, absolut. Ja, visst. Jag dömer inte, jag bara det är,
nej, inte jag heller.
Det är som de vill.
Ja, exakt. Nej, men jag är alltid för att olikhet.
Det folk, ser folk ju jävligt olika. Kul ut i alla fall.
Alltså det är ju superkul. Alltså sen är det ju ganska dyrt liksom.
Ja, det är en väldigt dyr hobby. Ja. Men sen tänker jag också så här, ja, det är skitkul och när man är och besöker någon som har en sån studio så är det alltid kul att ratta och hålla på och sen så bara. Men sen så tänker jag bara så här, skulle jag vilja ha det så här?
nej men
jag vill leva mitt liv. Ja.
Nej, jag menar mer att så här, ja men nu vill jag så här, ja men nu vill jag ha den här slingan in i du vet, och så ska det kopplas och fixas och spelas in och trixas och synkas och då har jag redan tappat intresset liksom. Då har du tappat
det. Det är lite ADHD style.
Absolut.
Ja, men det är bra. Det är bra att det finns folk till allt.
Visst, tänker visst. Jag.
Men hur har liksom skivan tagits emot?
Alltså förvånansvärt bra måste jag säga. Jag hade inte förväntat, eller det är över förväntan för mig i alla fall. Jag trodde inte liksom, det var inte självklart att liksom DN Kultur skulle vilja göra en hel intervju och liksom, ja men att de liksom har tagit upp och spelat i P3, P2 och P1 liksom.
Just det. Ja, det finns ju bredd där.
Ja,
helt klart. Men hur liksom den här typen av album, hur liksom presterar den eller så, vad ska man säga, hur så här,
alltså streams och sånt.
Jag behöver inte antal, jag bara så här, vem är den, för det här är ju någon sorts crossover grej så jag bara undrar, så här, är det så här tror man att det är folkmusikmänniskor eller liksom konstmusikmänniskor eller elektroniska eller hiphop eller alla?
Alltså jag tror att det är mer blandat än jag någonsin, alltså mer blandad publik än jag någonsin har haft liksom. Faktiskt. Men ja, såklart. Alltså så har det ju varit för mig i alla år sen man har kunnat liksom se sådana här stats liksom, att det är ju 70% män liksom som gillar min musik. Och det har inte förändrats nu heller.
Nej. 90% på den här podden. Men. Ja.
Är det så?
Nej.
Jo.
Är det?
Ja.
Jag nu har inte kollat statsen på det. Jag fann att det var typ 87. 13.
Ja, okej. Okay, jag kan sträcka mig att det kanske är
ja, alltså, så ja, alltså ju nisch, mer nischad och nördigare man går, desto mer män samlas. Är det inte oftast? Tyvärr. Så.
Ja, man ska generalisera.
Ja, men det var det jag gjorde nu.
Måste man göra. Alltså,
jag har inget liksom svar på eller liksom lösning på problemet. Nej. Det är bara ett konstaterande. Exakt.
Om det ens är ett problem, det får man väl bestämma själv. Jag vet inte. Det är kul om det är blandat, men jag kommer inte tvinga någon att lyssna. vi får göra vårt för representation och så vidare. Liksom.
Men det är ju en jävligt fin platta.
Tack.
Det säger jag inte bara för att jag känner dig eller för att jag vill smöra, utan den är jag blev själv förvånad över hur fet den var.
Ja, kul alltså. Det är riktigt kul. Ja, men jävligt. Det känns så nice för att jag liksom, alltså för mig känns det också som att det är liksom en väldigt bra skiva och att det är det bästa som jag har lyckats göra. Och att det är, ja men just att det så här är lite genreöverskridande, inte minst på grund av hjälpen jag fått av klarinettisten där, Isak Hedtjärn, som är liksom alltså bra på folkmusik och jazz och att spela sitt instrument och sådär. Och liksom ganska genial på många sätt. Men hans medverkan har ju verkligen lyft alla låtar som han är med på har ju verkligen lyft mycket liksom med hjälp av honom.
Och du har inte så här, fått något hat från så här, folkmusik puritanerna?
Nej, alltså inte som har nått mig personligen. Ingen har hört av sig direkt till mig. Men typ när den hade varit ute någon vecka, så där, 2 veckor kanske, så sa Johan det. Han nämnde det när vi snackade, liksom att ja, men han hade fått eller sett lite så här sura emojis och sånt där på, ja,
såklart de
på
finns...
Facebook typ.
Ja, att folk inte tycker att man ska röra gamla liksom, folkvisor och sånt. Men kommer det inte alltid finnas såna där? Så, men det här får man inte röra, det här ska man inte röra. Eller,
jo,
du vet, så här.
Jo, det gör det väl. Man har väl, man kanske har varit som själv inom någon genre eller aspekt. Så det här är proper, det här är liksom...
Jo, alltså absolut. Men man jobbar ju med sig själv och försöker jobba bort de grejerna. Men det är nog svårt om man är liksom... Alltså äldre än vi och liksom.
Men jag, det var inte länge sedan jag satt och, ja, förlåt.
Ja, men helt investerad då i liksom, ja, en enda grej liksom.
Nej, men det var inte länge sedan jag satt och halvdissade i alla fall, vet, så här. Om man som jag kom, säger gammal transkille från slutet av 90-talet, så vill man inte alltid se transklassiker bli så här remixade.
Ja, just
det. Igen, det kan bli bra. Men det är också, en del av mig gillar ju inte det.
Nej, alltså, jag kan ha nog också sådana tendenser. Men jag tror att jag har nog börjat släppa det lite. För att det går ju bara, alltså, det är bara att acceptera att den nya generationen kommer hitta klassikerna, göra bara, åh fan vad fett, och göra en rework eller en remix. Och så går det runt i cykler. Och så bara, det är bara,
ja,
yes.
Ja, det bara går runt.
Ja, exakt. Nej, jag kanske inte, jag är inte, inte på den nivån att jag kommer skriva någon kommentar eller lägga en emoji.
Det kommer inte bli ett troll för att någon har remixat någon gammal favoritlåt.
Nej, exakt. Jag har för ont om tid för det, känner jag. Håller på så. Nej, men fett album, jag håller med.
Vad kul.
Exakt, men det inte ska prata så mycket om, det, du har en bakgrund i Fattaru.
Mm.
Trio var ni, va? Eller? Nej,
det var kvartett var ni. Får man säga.
Mm. Exakt, jag tänker att många har berättat Fattaru storyn ju.
Ja.
Det kan man ju bara googla sig till.
Absolut.
Ni körde en jubileumskonsert förra året.
Ja.
Var den fet?
Den var jättefet, superfet.
På Follan.
Stämmer.
Yes, grymt.
Ja, det var fett. Ja, men det var kul. Liksom. Men det är så här, alltså... jag har ju sen dess, alltså många gånger stört mig för när jag har liksom gjort nya projekt och sådär. Så jag stört mig på att alltid dras tillbaka dit liksom. Så jag uppskattar det att du liksom, ja, men redan innan sådär, bara, ja, men vi ska inte gå på djupet med det. Men det som jag, ja, men det som jag liksom, det som jag haft lite strul med, tycker jag själv, det är liksom att publikens, alltså att de är så, när människor gillar en skiva eller en artist, att de är så fast vid att det ska vara, att det ska liksom, om de gör en till skiva,
man jämförs alltid
vara,
med det,
att det ska vara likadant, alltså att det är samma sak. Det är som att man, det är som att den där första skivan som man gillade då, som att, ja, men ska man sluta? Alltså den finns ju där.
Mm.
Den är ju där. Alltså, behöver inte liksom gnälla över att det inte kommer en till likadan skiva. Liksom.
Nej, jag vet.
Men är det fortfarande, nu är det så här, nu är det över, alltså nu har det gått över 20 år sen ni liksom släppte.
Ja, alltså, men vet du, det är nu är första gången med den här Beats på svenska. Det är nu som det för första gången, 20 år senare liksom, känns som att man inte liksom tar upp den riktigt så. Alltså ens i liksom DN och de här sakerna liksom. Okay. Att det är så här,
du har slagit dig fri.
Ja, ah, nu är jag äntligen fri liksom.
Ja, men okej, okay, let's move on då. för jag var ändå nyfiken på hur det liksom från det, det kanske fanns det hela tiden, men ändå hur du hamnade lite mer åt det elektroniska spåret efter det liksom.
Mm.
Om det var så tydligt.
Ja, men ganska tydligt var det. Alltså, det var typ, jag började så här försöka göra beats själv, typ vid våran andra skiva tror jag det var. Så det är så här 2003-2004. För då hade våran DJ då, den fjärde personen som DJ Kojak.
Ja, han var honom i utlämnad när jag sa trio kanske.
Exakt.
Inte medvetet.
Jag tror det.
Taskigt. Om mig. Ja.
Han hade ju liksom varit lite mera business alltid liksom. Och hade liksom använt en del av pengarna som han tjänade på, fattar du, till att bygga en studio. Så då satt jag i den studion, ett tag så bodde jag där också. Men jag satt mycket där då och liksom, då fanns det en dator med Logic 6 och så började jag hålla på och försöka göra beats. Och så, jag hade väl hört, jag hade hört lite så här, lyssnat på en del elektro och sådär. Så typ elektro, eftersom att det är så nära hiphop och liksom så, så det hade jag alltid gillat inom liksom elektronisk, men det var typ det som jag så här, ja, hade fastnat för liksom i elektronisk musik. Och sen så, ja, försökte jag göra de här hiphop beatsen liksom, men jag tyckte aldrig att det blev särskilt bra liksom. Och så hade jag genom elektro och Miami Bass så hade jag hört Detroit-stilen, den här Garotek-stilen liksom, med DJ Assault och DJ Godfather och de där. Och det tyckte jag var fett, för att det var så likt hiphop liksom, med liksom, jag menar, att det var ganska så här rått sound och liksom, det var rap på, men det var inte liksom långa dåliga raps, utan det var bara liksom en annan rolig partystil liksom. Så det var fett. Och då så började jag liksom försöka mig på lite sånt istället. Och då blev det mycket snabbare. Alltså jag tyckte om det mycket snabbare, det jag gjorde liksom. Så det var typ där jag började. Så det var kanske så här 2005 eller något sånt som jag började göra såna där grejer. Och då gjorde jag den här med, jag träffade Mapei och så gjorde vi den här låten. Video Vixen. Ja, och sen så typ började göra mitt basutbudet projekt och sådär. Så då var jag typ, ja, det var så liksom jag kom in på det. Just jag hörde Wonderboy, alltså ni vet han, DJ'n.
Inte jag, nej.
Vet han, Alex Kidd, Wonderboy, från stan här. Också kompis med Carly och Måns.
Det låter bekant, men jag kan inte riktigt placera.
Ja, jag vet inte, förlåt.
Ja, han är grym DJ i alla fall, han har kört länge liksom. Han hade mycket, jag köpte lite skivor av honom sen när han sålde sin samling. Han hade mycket så här bass, liksom Miami-grejer och en hel del sån liksom Detroit och Chicago, liksom Duke och Garotek och sånt där. Så honom hade jag hört. Jag körde någon gång också som MC med honom, då han körde bara sånt liksom. Ja.
Ja, precis, det var basutbudet, ja.
Ja, precis.
Jag menar, om vi ändå är på genrespåret, så men Garotek, vad definierar den stilen? Ja, du kanske beskrev det i och för sig. Ganska.
Ja, men ganska, alltså det var väl så här, det började ju typ som grejen att den är så väldigt nära Duke, som sen, det är som att de två stilarna, Detroit-stilen Garotek och Chicago-stilen Duke, att de typ så här mergades ihop och blev sen det som är footwork idag liksom. Det är i alla fall min take på det liksom, för att Detroit stilen var liksom parallell hela tiden, och det är som att nu är inte Detroit så, liksom, det talas inte om det i de sammanhangen lika mycket, men det var väldigt nära liksom kopplat så där. Men det är typ att man tog, och så här, i Chicago kanske man tog mera house-tracks och spelade på 45 varv. Och i Detroit så gjorde man samma grej, fast med mera techno liksom. Alltså Detroit har mer den techno-grejen. Så de är typ samma sak, fast det är fortfarande Detroit med technon och Chicago med housen liksom.
Mm.
Men att det går då i 150 till 160 bpm liksom.
Just det. Bara på temat Detroit och Chicago kan vi tipsa om Nathan Hammelbergs avsnitt av den här podden.
Just det, där djupdyker vi lite i det.
Exakt. Mm. Nathan som också du har en del att göra med, va?
Ja, precis. Ja, men vi är kompisar. Och ja, vi har liksom DJat en del tillsammans och sådär.
Exakt. Och han skrev en text.
Ja, precis. Han formulerade i ord.
Det bits som, på svenska.
Ja, precis.
Ja, exakt. Ja, men det var fint. Ja. Han har ju den talangen.
Han är ju duktig på att skriva.
Verkligen.
Ja,
verkligen.
Exakt. Och bara prata. Det blev två avsnitt, var det inte så?
Ja, det var så långt så vi delade upp den i två.
Exakt. Men är det liksom...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Viktigt för dig, alltså, eller är det, jag vet inte om det känns pretto, men så elektroniska musikens rötter, om vi ändå är där i så Chicago, Detroit, etc. Känns det, bryr det dig om det?
Alltså, inte jättemycket. Alltså, lite på det sättet att att det är så nära, alltså att det är en liksom afroamerikansk grej och att det är så nära liksom hiphop och hela den liksom amerikanska musikhistorien liksom. Inte specifikt för att det är liksom elektronisk dansmusik eller så, utan liksom i hela den eurocentriska kontexten så känns det viktigt för mig liksom. Där kan jag vara lite så där med alla genrer liksom, att det är så här, ja men liksom, ni glömmer bort att det, allting är liksom negro spirituals typ från början liksom. Eller eller ännu längre liksom, att det är rester av transatlantisk slavhandel liksom, men kolonialism liksom.
Ja, jag tycker det kan vara viktigt att påminna sig och påminna andra, alltså inte gå på påminna andra på ett jobbigt sätt.
Nej. Man kan vara jobbig också.
Ja, men det vill jag inte vara, som går och knackar någon på axeln på klubben och så. Du vet väl vad det är.
Ja, så kan, långt kanske man inte behöver.
Nej, inte jag, det vill inte jag heller, men liksom. Ja, där man, men det, så alltså det så är det med historia överhuvudtaget liksom, att man bara, alltså för min farsa är från Detroit då.
Okej.
Ja, så, men det är, ja, man vill inte vara en tjatig jävel, men det är för ofta som man måste liksom, alltså när man bor här liksom, att man måste påminna folk om att liksom det är en hel värld där ute som är liksom, alltså hela världen är helt, eller våran del av världen är helt uppbyggd på den här liksom historiska biten som inte nämns liksom.
Jag har en fascination för typ nu att följa så Underground Resistance. Alltså jag vet inte, det känns som att de har någon form av tynande tillvaro. Så här, då, att följa dem känns som att så här, få en så här, jävligt privat inblick i de som är inblandade där, deras liv i Detroit typ. Mm. Alltså jag kan inte riktigt förklara, men det är vet, någons mamma som går runt och intervjuar och så här. Och det är väldigt så här, småskaligt allting, och fast de ändå har kvar, och deras så här sociala medieposter är väldigt icke-perfekta, alltså det känns bara väldigt på riktigt på något sätt. Jag kan rekommendera det.
Ja, jag ska börja följa.
Alltså jag måste säga att jag är liksom, jag har gjort lite elektronisk musik och dansmusik och sådär, men jag var ju ganska alltså i mitt lyssnande och i mitt skapande så är det ju den senare delen liksom då jag har utforskat det på något vis. Alltså jag formade ju min musikaliska identitet och min identitet ganska mycket kring liksom hiphop och ett visst mått av reggae liksom. Och sen är det ju senare som jag har då liksom gått in i mer elektronisk musik liksom. Så jag har ju inte den, alltså jag har ju jättedålig koll på elektronisk musik egentligen. Alltså all house och techno och sånt där, det är liksom, jag kan inte det. Men mitt perspektiv är alltid att jag liksom kommer ur hiphop-världen på något vis. Där kunde jag alla regler liksom. Och så där. Men jag kunde inga regler när jag började med elektronisk musik. Så då liksom, jag visste inte vad som var coolt eller inte. Jag tyckte ju bara att liksom, Duke och Ghettotech var den bästa elektroniska musiken jag har hört. Liksom. Mm. Sen fick jag ju liksom, ja, så har jag ju av erfarenhet då förstått att liksom, det, ja, det är ingen som känner till det och det är ingen som bryr sig om det här i Sverige. Liksom.
Nej, men jag vet inte vilka regler som finns inom, liksom, för det är så pass, beror på hur bred man ser på klubbmusikgenren liksom.
Det... Nej, men jag fattar vad du menar när du säger liksom regler, eller man har ju ett visst, det finns ju ändå, alltså det, man säger ju alltid att det finns inga regler i techno, men det finns ju ändå regler.
Ja, alltså liksom. Det kanske inte är regler lika mycket som det är normer liksom.
Nej, precis. Och, du vet,
men jag konventioner liksom, att man, nej, man har precis ett gemensamt, på något sätt kollektivt liksom, en kollektiv bild av, ja men så här, ja men som det som ni tar upp liksom med historien liksom. Ja.
Men jag tänker att det är jävligt bra timing, alltså på ditt album, det är ju, alltså jag känner att just nu, alltså inom elektronisk musik och hur det landskapet ser ut, så är det så här, alltså anything goes nu. Alltså du kan blanda vad fan som helst med vad fan som helst och det kommer funka. För att det var ju lite mer, eller det var ju inte lika ofta det hände förut. Nu är det så här, nu blandas ju alla genrer till höger och vänster och man ser samarbeten som man typ aldrig existerade, som bara så här för 10 år sedan var helt otänkbara, är nu helt liksom, och det är ingen som typ ens bryr sig. Det är klart att det kommer alltid finnas de här puritanerna som är så här, ej fan, hur kan den där DJ X som är så jävla cool underground jobba med artist Y som är superkommersiell, och det är så här, du vet, det är ingen som bryr sig längre. Alla är bara så här, du vet.
Ja, men nu slängs det in så här, okej, här det är ändå ett teknosätt, men så, okay, där kommer lite gabber eller hardcore och där kommer lite psytrance och så här.
Ja, alltså, nej, men allting funkar ju, men det är så här, det, jag tror vi har snackat om det förut i podden, vi har nämnt det, typ det här samarbetet med Skrillex, Fortet och Fred Again.
Okay, ja.
Som är så här, tre giganter på sina, inom sina respektive områden. Som är så här, den ena är super, alltså Fortet är ju så här super kreddig elektronika snubbe som har hållit på i typ 20 år och varit såhär superkreddig snubbe. Och så har vi Fred Again som är såhär det senaste stjärnskottet på dansmusikhimlen, och så har vi Skrillex som typ var Fred Again fast för 10 år sedan. Och så har de hittat varandra och bara såhär, du vet, har skitkul ihop och bara, du vet, kör sin grej.
Okay.
Och det är såhär,
det var oheliga allianser.
Ja, men lite så, men ändå såhär askul, och bara, du vet, man har sett några liksom videoklipp när de har spelat tillsammans och man ser ju hur kul de har. Och alla bara fuckar ur. Det är bara så här.
Ja, men det är ju kul. Alltså det är ju den ljusa sidan av det hela.
Precis.
Men sen så känns det som att det också går igen i hela musikindustrin på något vis. Alltså att det, någon kom på typ efter att streamingtjänsterna uppfanns liksom, att det är så här, ah, okej, okay, om vi, du vet, om vi blandar de här så ja, då får vi dubbla liksom. Ja, eller i och för sig, det kanske är en mycket äldre idé, men alltså är det inte så att de senaste liksom 10 åren så liksom utanför, alltså i olika genrer också, att det är så här,
alltså, hur menar du? Exemplifiera.
Eller att man har gjort de här liksom, de här stora artisterna som inte har någonting med varandra att göra.
För att få bådas crowd.
Ja, exakt.
Okay. Jo, men det känns
alltså, lite det jag var inne
att
på.
Det är så här, ja, men precis. Mm. Och att det liksom är kanske hälften av gångerna är det liksom någon på skivbolagets idé. Liksom.
Det vill jag inte tänka.
Det är nog ganska ofta så.
Exakt. Men det var tråkig stämning.
Men det är ju som du säger, alltså Spotify eller streamingtjänsterna, liksom, de styr ju musikbranschen jävligt mycket. Mm. Eller så här, de har ju sin, även om du följer Spotify for Artists Instagram-konto, där postar de ju jävligt mycket så här, du vet. Alltså, man kan ju läsa lite mellan raderna, men så här, det står typ om du har en Canva-video på dina tracks, vilket jag vet att du har på ditt album.
På mitt album
här, den här korta 8 sekunders liksom, videoklippet, så är folk tydligen enligt deras statistik 20% mer likely att lägga till den låten i sin lista för att den har en sån där video i sig än om den inte har det. Alltså okay. De släpper ju alla såna här stats för att så här, du vet, vägleda folk lite och engagera folk att använda deras plattform som just de bara bygger på hela tiden. Och så här, det går ju inte, och jag fattar ju det, för det är så här, du öppnar upp, ja, men din favoritartist har släppt ett album, eller en kompis skickar en låt till dig och så öppnar upp den i din Spotify i telefonen, och så ser du någonting som rör sig. Mm. Då blir ju såklart en helt annan upplevelse än om du bara ser ett statiskt albumomslag utan någonting. Visst.
Ja, alltså det psykologiskt så liksom gör ju att du stannar lite längre.
Exakt.
Alltså några sekunder längre, även om du inte liksom fastnar jättemycket för musiken, så kommer ju liksom din kropp att titta på skärmen lite till.
Precis.
Exakt. Ja, visst. Jo, men det finns ju många exempel säkert på där man kan tänka sig att det är handplockat av den anledningen. Mm. Något samarbete. Så visst, absolut.
Vart var vi? Skitsamma.
Ja, men exakt. Men apropå, ja, men precis, sen började du göra musik med Carly också.
Precis.
Det var ju då kanske något ytterligare ett steg då mot något klubb.
Ja.
Klubbigt.
Verkligen.
Helt enkelt. Partymusik.
Verkligen.
Kan man kalla det för.
Ja. Alltså, vad hände med det? Det skulle komma fler.
Skulle
du? Nej, jag förväntade mig. Det var, nu är jag den där. Jag trodde fan ni skulle komma ännu flera. Eller jag trodde ni skulle ta det projektet.
När var senaste släppet? Jag har dålig koll på diskografin.
Nej, men det var faktiskt... Vi gjorde ett album då.
Just det.
Och det var typ 10 år sedan nu. 2013.
Nere i Nice.
Ja, nej, exakt.
Ja, exakt. Just det.
Jag kommer ihåg den där videon. Det var så jävla bra. Tina, vad heter den där? Mat, bira, kvinnor, weed. Heter den så?
Jag tror att du kanske tänker på bubbelgum-videon. När vi är utomlands. Så.
Nej, det här är den till den låten som är precis.
Okay. Bärs till...
Nej, inte den.
Ja, men då är det den. Matbira kvinnoid.
Fan, vad jag älskar den här låten.
Kul alltså.
Det är så jävla rolig.
Ja, men det var ju verkligen liksom mitt... det var viktigt för mig. Liksom. Alltså det samarbetet med Carly... Och ja, men att göra den grejen och liksom ta ett till steg bort från svensk rap-scen liksom. Mm. Absolut.
Men skulle inte den, eller jag bara när jag satt och tänkte på det här, så känns det som att det skulle flyga jävligt bra idag med de där låtarna. Jag känner en ny generation som ändå diggar, upplever jag den formen av så här ändå party.
Du tänker att peta in det med typ Hooja eller något?
Nej.
Ja, men det är lite det. Alltså, Hooja
det var inte det.
De tog det ytterligare ett steg längre.
Ja, de är verkligen svenska liksom.
Nej, jag såg bara framför mig så här, fan det här så här. Jag tänkte mer på så här Young Earth Sauce liksom, det crewet och gänget. Mm, okay. Jag ser deras crowd
absolut
kunna digga det där supermycket liksom. Det här är bara, jag kan inte koppla. Det är svårt att sätta ord på det.
Men jag tänker att den plattan känns ganska tidlös. Och alltså, det låter ju fett. Jag tror att det håller ju än idag, ja, skulle jag säga.
Mm. Ja, tack för det. Alltså, ja, den finns ju där.
Alltså nu kommer någonting som är bara helt kommer på studs här. Jag vet att vi inte vill prata så mycket om. Men så här, hur har du någon koll på rapscenen i Sverige? Alltså, lyssnar du på svensk hiphop? Eller har du
liksom, jag lyssnar typ inte på rap alls. Liksom.
Nej.
Alltså, jag har inte gjort det på 10 år kanske.
Nej. Jag kommer ihåg att jag faktiskt frågade dig när vi pluggade. Alltså, ja. Hur är din? För då hade vi inte setts på ett tag. Eller vi kände varandra lite innan.
Ja.
Vi är gemensamma vänner och sådär. Så jag kommer ihåg att jag frågade dig. Så, men fan, är du inte sugen på, liksom, på rap? Eller så här, och du bara såhär, nej, du vill inte alls
nej.
Släppa några. Eller du vill inte göra några rap.
Nej, liksom. Nej.
Så nej, slutade jag fråga dig. Men nu frågar jag dig igen.
Nej, men nej. Alltså, jag är ju verkligen inte sugen på det. Alltså, jag är sällan sugen på att lyssna på rap också. Tyvärr. Alltså,
du sa någon gång väl att det finns väldigt mycket överflödigt text.
Ja.
Typ. I musik.
Det låter som något jag skulle kunna ha sagt. Absolut.
Exakt. Och nu kommer jag inte ihåg. Nej, men att det är väl roligare att foka på... Part, det blir fel ord kanske. Men ändå... Det var
det kanske är kring ett lokalt projekt.
Ja, men kanske. Jag kommer inte ihåg. Men det är ju på det spåret upplevde jag det också. Som att du gått vidare från det. Och så här, man kan få trigga saker hos folk på andra sätt. Än genom långa textrader.
Ja, men visst. Alltså, jo, men visst. Alltså, det kom ju en del ifrån den Duke-grejen liksom. Den basmusik-stylen. Liksom, att, alltså just med Duke-vocals så är det ju väldigt lite vocals. Liksom. Det är ett rapid uttryck, men det är liksom, det är verkligen MC, alltså party MC, alltså sådär som old school rap också var liksom. Mm. Det är liksom, och det var också intressant att hålla på liksom med basutbudet och med tillsammans med Kali och försöka skriva sådana låtar där man bara har liksom en textrad eller två kanske på sin höjd. Men liksom där, alltså att skriva, alltså ja, jag vet inte, det är som att skriva slogans kanske för liksom en reklambyrå, alltså att liksom få in så mycket betydelse och liksom ja, så mycket som kan väcka någon känsla eller tanke i så kort liksom. Mm. Det är spännande också.
Men är, exakt, du gillar ju att blicka framåt, mm, upplever jag. Typ basutbudet och Carly-grejerna, är det liksom, är de projekten är avslutade liksom?
Ja, de är nog det. Mm. Alltså de specifika projekten. Mm. Men sen så tror jag att de stilarna, om man säger, det behöver inte ta slut liksom.
Nej.
Men det är väl lite sådär att man också är lite rädd när man har haft ett framgångsrikt projekt att liksom försöka med något nytt liksom efter så lång tid och sätta samma namn på det liksom. Mm. Och säga att ja, men här är uppföljaren till Nere i Nice liksom, att det är så här, ja, det finns stor liksom risk att man inte träffar rätt på något vis.
Mm.
Men om jag gör låtar idag så är de ju ganska lika det. Kanske förutom det här albumet då. Men det är liksom en del grejer som jag gör som inte har gett ut som är ju väldigt nära dem.
Mm.
Men det är ju min eller våran stil liksom, eller våra stilar sådär.
Mm. Och du är ingen stor nostalgiker eller?
Nej.
Nej.
Jag är faktiskt inte det.
Man kan ana det.
Ja. Ja, men sen det där med text också, tänker jag är liksom att, alltså musik, alltså jag har bara snöat in liksom och börjat, eller jag har väl hittat musik på ett sånt sätt som, alltså sent, som andra har gjort tidigt liksom. Och det är mycket på grund av liksom elektronisk musik, att det är liksom all musik måste inte ha text liksom.
Mm.
Och att det är så, de där textlösa liksom världarna som man skapar eller bjuds in i när man lyssnar på musik liksom, att det, ja, men det är ju en frihet att vara så långt ifrån det världsliga på något vis. Alltså det där att det liksom musik är, det är ju en sån icke, alltså utomvärldslig dimension på något vis.
Mm.
Men det är som att man, det är nog det kommersiella liksom maskineriet, tror jag rätt mycket, att man liksom, lika mycket som att man, du vet, fokuserar på sex liksom i det visuella liksom. Mm. Att man ska liksom lyfta fram, alltså kommer du ihåg bara liksom när man var ung, alltså typ på 90-talet så fanns det fortfarande stjärnor, musikstjärnor som var liksom instrumentalister. Som, du vet, alltså du vet, ja, någon jävel spelar saxofon och liksom släpper en stor, stora singlar liksom. Då är det så här, det är liksom saxofon.
Vad hette den där då? Vad fan hette den där som kom på 90-talet?
Eller typ Santana.
Ja,
förstår du?
Det var liksom inte han jag tänkte på, men bra exempel.
Ja, ja. Alltså musiker som bara, du vet, Miles Davis, liksom, när släppte han sin sista skiva? Var inte det liksom, i alla fall slutet av 80-talet eller början av 90-talet liksom? Mm. Du vet, det var så här. Men sen efter det liksom, så, eller säg
eller
ni,
så kanske liksom, det finns och vi bara inte har koll på det eftersom vi så,
ja, fast det borde man ha koll på om det är liksom i, så ja, stort så,
ja, det är sant i och för sig.
Vad hade du för exempel? Jag var nyfiken, ja,
men jag glömde bort vad han heter. Jag glömde bort vad han,
var det saxofon?
Ja, men det var något så här, ja.
Ja, men det finns ju någon sån där.
Du vet vilken låt
det var, nog den jag tänkte på.
Ja, men jag kommer inte på vad den heter nu. Den heter typ något italienskt eller, ja, fan, jag kommer inte ihåg den.
Alltså, men live...
Ja, alltså. Jag kommer komma på det vid något skede.
Ja.
Jag
kan säkert när vi pratar
posta
om
i annat. Kommentarerna här och kommer på det. På det här avsnittet.
Men betyder det du har sagt nu att det inte heller finns någon liksom... musiken inte budskapsbärare eller liksom att det finns eller inte finns ett politiskt budskap eller något sånt, eller är det...
Ja, men precis, alltså lite så, men sen också på liksom 60- och 70-talet liksom så var det ju många som gjorde, alltså de kanske hade i titeln liksom, så förstod man att det fanns ett politiskt budskap eller sådär, men liksom, man behöver inte skriva folk på näsan liksom. Och typ, alltså musik är så stort i sig tycker jag liksom, alltså som fenomen, alltså som gåva till mänskligheten på något vis, att man inte behöver liksom, ja, men sen så är det väl liksom, alltså min brorsa som var med i Fattare också, han sa det någon gång om såna här liksom, så, för det fanns ju mycket sån rap som var så här ultrapolitisk, alltså det var liksom, och musiken kom på något vis i andra hand liksom. Det var så här, ja, men ganska dåliga beats och liksom dåligt inspelat, alltså dåligt mixat liksom, men de liksom, alltså hela poängen var liksom texten och så här, att liksom skriva de här politiska låtarna och så där, och det var lite så här, bara, och då sa brorsan, han bara, men liksom, varför göra en skiva? Alltså skriv en bok liksom. Mm. Varför göra en skiva? Liksom. <Du vet>. Och så kan jag känna ganska mycket med den grejen med text. Just och så. Särskilt när det är sådär politiskt. Alltså.
Mm. Men med allt det, känner du liksom, känner du dig hemma i någon specifik scen? Typ?
Nej, inte så mycket faktiskt. Det är faktiskt lite så här, ja, men det känns lite som ett problem.
Okay.
Att jag inte, jag tycker att jag aldrig lyckas riktigt göra något som är helt och hållet i en scen.
Mm.
Alltså, det typ, om jag gjorde de här basutbudet grejerna, då var det liksom, då var det inte hela vägen. Och alltså, även när jag gjort grejer i lägre tempon som typ borde vara någon slags klubb, alltså typ som med Carly, det projektet också, alltså hamnar lite mellan scener liksom. När vi började, då var vi ganska naturligt i en scen, men inte, som inte fanns eller var så stor här liksom. Det var liksom något så här lite mer New York scen liksom, med typ Kingdom och Girl Unit och ja, massa olika som var liksom rätt stora i den där scenen, och det var liksom blogghouse-scenen eller vad man, vad den nu kan ha kallats. Men ja, det är som att vi ändå så här, när vi la mer fokus på Sverige och vi typ signade ett kontrakt här i Sverige, så bara, ja, då liksom, då drog det skivbolaget drog oss mer mot liksom att fokusera på text, fokusera på Sverige liksom, en svensk kontext och rapscenen liksom, för att ja liksom, ja, fan vad smart liksom, Marcus är ju då känd svensk rappare liksom.
Men på vilket sätt är det ett problem då?
Ja, men att jag liksom tycker att jag aldrig riktigt kan göra någon musik som får plats i den scen som jag kanske tänker mig när jag gör den.
Mm.
För att jag lyckas aldrig riktigt göra det så liksom likt, eller att det passar så bra. Alltså när jag har gjort de här mer åt liksom Duke och Footwork-hållet, så har det inte heller liksom passat. Alltså det är lite för konstigt ändå liksom.
Mm.
Men om man vill liksom, när du DJ, när du spelar då liksom, vilka typer av, vart hamnar du då? Alltså, vem bokar dig?
Ja, nu är det ingen som bokar mig.
Jo, men du spelar ju ändå ibland då. Alltså jag ser ju att du spelar ibland.
Ja, men jag har spelat lite de här senaste åren, men då har det varit mer, alltså det var länge sedan som jag spelade på ett dansgolv faktiskt. Så det har ju varit här, mera bar grejen liksom.
Mm.
Om jag skulle boka dig idag, nu är jag absolut så långt ifrån en bokare man kan komma. men om jag skulle vara bokare och bara, men jag vill boka dig, vad kan jag förvänta mig?
Jag vet inte, det beror på vad du liksom...
Nej, men det är en klubb, det är en klubb nere i en källare och det kommer komma 400 pers och du ska spela från midnatt till klockan 2. Vad kan jag förvänta mig?
Nej, men då kör jag nog liksom 150-160 BPM liksom, grejen. Alltså,
köttigt.
Alltså, ja, du vet, studsigt liksom. Ja. Alltså, juke, footwork, liksom, såna grejer. Mm.
För jag är ändå lite fast i den här scen-grejen. För det, ändå, det känns ändå som att man... men ja, alltså först tänker jag att det känns typiskt för någon som ändå pushar lite gränser. Alltså så här, då kanske man aldrig landar i någon sån. Så det är positivt liksom. Men i vilken scen skulle du... Känner du att du skulle vilja landa nu liksom?
Ja, men nu skulle jag nog vilja liksom... alltså som DJ så skulle jag gärna köra liksom ett ja men du vet ett par år kanske och köra på liksom den bass music liksom footwork och relaterad musik scenen liksom.
Känns väl fan inte omöjligt att någon skulle vilja dansa till det, tänker
jag.
Nej,
det tror inte jag heller.
Nej, alltså nu är ju tiden kommen på något vis.
Ja, jag tror det. Jag tror speciellt, alltså om vi bara snackar rent generellt tempomässigt så är vi ju helt klart där. Alltså nu finns det ju ganska mycket, alltså den här, nu vet jag inte hur bra koll du har på det, men så här, typ den hårdare varianten av techno, eller så här, hårdare stilar som det kallas, är ju superpopulärt nu. Och då är vi ju uppe i de där temporna som du snackar.
Shit, vad roligt.
Fast då är det mer techno, hard style. Jag är på okänd mark här också, för jag har inte helt... koll på den där alltså, liksom, världen.
När det gäller techno liksom, så då har jag alltid gillat, eller det som jag har gillat i techno är ju ofta när det går lite snabbare. När det är liksom över 145 liksom. Mm. Då, alltså, sån techno gillar jag mycket liksom. Sen har jag inte värsta kollen på det, utan när jag har råkat vara då på liksom en fest som där är någon techno-DJ, men att den spelar den stilen liksom. Då, så det är liksom, jag vet inte, i elektronisk musik då gillar jag gärna att det går ganska snabbt liksom.
Ja. Jag förstår.
Men DJ Godfather till exempel, han har väl varit här... Mm. I liksom modern tid till exempel.
Ja, jag tror att han var här för typ ett år sedan.
Ja, det stämmer nog.
Men då hade jag ingen möjlighet att komma ut på natten.
Nej, så kan det vara. Mm. Nej, men hoppas att allt faller ner på rätt plats.
Ja, visst.
Och att du faller ner i rätt scen.
Ja, visst.
Typ då. Men har du alltid... annan fråga ju. Men det är alltid typ för det mesta Sverige som har varit fokusmarknad. Om man säger marknad. Då,
ja, men det var väl en tid där liksom kanske kring 2000, ja, mellan 2010 och 12 som jag liksom hade lite förhoppning att komma lite längre ut liksom. Och tillsammans med Carly så kom jag en bit, vi var liksom lite utomlands och spelade. Och jag gjorde typ 2010 tror jag det var, så gjorde jag en liten turné i USA och typ ett datum i Montreal och sådär. Som DJ liksom. Helt själv liksom. Och det var jävligt kul. Men sen efter det så har jag inte kommit så mycket längre.
Mm, nej, och det är ju inget fel med det. Nej, tänker jag. Absolut. Om man inte vill något annat. Alltså, det är väl schysst. Och hur ser dagarna ut nu? Liksom?
Nu så ska jag faktiskt börja jobba igen som ljudtekniker. Så här B-ljudtekniker på Stadsteatern.
Okay.
Och sen så ska jag försöka göra liksom några spelningar med lite mer live instrument, alltså med musiker och sånt. Med beats på svenska projektet liksom.
All right. Alltså som ett koncept typ?
Ja, men typ att som att man gör en konsert då man spelar det albumet.
Okay.
Typ så liksom.
Kanske med tagel harpa.
Kanske faktiskt i något tillfälle. Ja, det kan hända. Men men precis. Det är väl Aaron då som spelade på den låten. Han är den enda som inte har... Han och min brorsa Magnum som spelar bas på första spåret där. De är de två av alla som inte... Nej, fan, det är bara Isak och Linnea och Eka som har varit med på gigs. Så det är tre personer kvar då. Då är det Aron, det är Magnum och det är Paolo Murga som spelar trummor på ett track.
All right.
Så, men det är det som jag hoppas kunna få till, att göra liksom mera konsert mode, kanske typ nästa sommar och på lite festivaler och sånt där.
Mm.
Ja, och spela skivan fast med de flesta element live liksom.
Ja, fan vad spännande. Och liksom hålla liv i den och det.
Visst. Men sen vid sidan av det så skulle jag gärna liksom, ja men du vet, som du snackade om med de här små syntarna som du har sett när jag kör lite klipp liksom. Mm. Sådana spelningar har jag gjort ett par, tre stycken liksom, i Stockholm och en i Uppsala. Med, då är det inte samma material liksom, men och då är det verkligen mera liksom basutbudet och sån juke style på det liksom.
Men är det mer liksom improvisation live
då? Ja, alltså det är typ lite mitt emellan, för att det är så här, alltså jag är inte så bra på att spela grejer live liksom, så jag programmerar, så det blir live arrangemang liksom, kan man säga. Och så, ja men du vet, man håller på med effekter och sånt liksom. Och arrangerar låtarna live liksom. Och det har varit väldigt kul och liksom, det har funkat bra. Liksom, alltså det är som ett högtempo liksom DJ-set, fast det är mitt eget material och så liksom, ja det blir inte likadant varje gång liksom.
Ja, och då blir det ju live.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Vad är det för, vadå, hur små, vad är det för små syntar ni pratar om?
Jag är skitdålig på
syntar. Alla är typ så här.
Okej, någon modulgrej eller så här.
Alltså, nej, alltså.
Jag, kolla inte på mig, jag är skitdålig.
Det är såna här. Vad säger, butik eller vad säger man?
Jo, alltså, men det är så här Roland butik. Ja, de precis. Har ju släppt nya liksom, alla de här legendariska 808, 606, 303, fast ja, originalen tillverkas ju inte längre och de är skitdyra att få tag på. Eller ja, kostar precis. Ju så mycket alltså, om man ska köpa en riktig.
Det är typ digitala liksom, emulatorer eller simulatorer. Eller
ja, fast Roland har gjort dem själva liksom, och de är inte så dyra.
Nej, som de en är original. Billiga.
De kostar ju några tusen lappar styck.
Alltså, de är liksom. Digitala under ytan men de har en nobs. And,
ja. Precis, det är en liten, man liksom kanske är lika stort som vårt ljudkort här och sen så ser den typ ut som en, jag är sugen på att köpa en sån 808 trummaskin. Jag har tittat på en sån i flera år och jag är bara så här, för att jag älskar, det är min favorit. Alltså jag tror inte att jag har gjort en låt senaste 10 åren som inte har någonting från en 808.
Nej, visst.
Och jag är bara så här, jag vill ha den. Men jag vet inte vad jag ska ha den till.
Men det kommer visa sig när du har den liksom.
Jag vet, men det är så här, jag kollade faktiskt här om dagen bara så här, fan, ska jag bara köpa den? Jag vill säga jag vill bara ha den där bredvid datorn bara för att så här,
ja,
vet, jag vet, men
ja,
jag vet
kan man, du kan ha med den liksom var som helst och du vet med hörlurar eller den där har väl en liten högtalare i sig också. Så du kan bara
mycket möjligt.
Allting går på batteri.
Ja, men det är USB, du kopplar in den rakt i datorn och så du vet, men
har du kollat så länge på den, tänker jag, att det är tecken på att du ska ha den.
Ja, jag kommer väl förmodligen att slå till någon dag, men jag är inte där än.
Nej.
Jag vet inte. Jag tänker bara så här, men fan, jag har ju samma fast mjukvara i datorn. Behöver jag en hi-hat så har jag den.
Ja, men du tänker lite tråkigt där, tror jag.
Ja, men du kan, ja, fan.
Alltså det är liksom en bra present till dig själv.
Det är sant.
Det kan väl bara vara fin annars också. Det är väl
jo,
också
de, den är ju snygg ändå. De här, alltså de är ju fina liksom.
Ja, vi får se.
Fan, kanske köper den.
Ja. Inspiration efter avsnittet. Ja, vad kul. Alltså, du gör och har gjort mycket. Är det något du liksom känner som inte varit inne på som du vill lyfta fram eller så?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Ni är bra research.
Vi försöker.
Ja, men det finns ju mer att säga om allt som vanligt. Men vi har ju ändå absolut, lite små nedslag här och var. Och
ja, man kan ju såklart. Man kan ju sitta i flera timmar och djupt eller liksom nörda ner sig i vad fan som helst. Men folk ska orka lyssna också.
Exakt. Ja, men vad kul. Det var skitspännande.
Ja, vad kul.
Verkligen. Och vart vill du att vi skickar alla som vill in och följa dig någonstans?
Det är nog kanske bäst med min Instagram då.
All right.
För där har jag också länkar och sånt. Eller en sån där liten Linktree-grej.
Just det.
Man ser allt.
För då har jag massa musik på Bandcamp och överallt.
Precis, jag har en del på Bandcamp, Soundcloud och sådär.
Fett. Ja, men in och följ och lyssna. Och inte minst på det senaste albumet då. Och skola så jag säger rätt. Beats på svenska.
Stämmer.
Coolt.
Ja, tack så mycket.
Så jättekul att du ville komma hit.
Tack för att ni bjöd in mig.
Vi är tillbaka nästa vecka.
Det är vi. Hej då.
Tack Marcus.
Tack, hej då.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.